Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter Esse heter jag och idag så har vi något otroligt spännande att prata om. Det är lite hela havet stormar, nämligen uppe i huvudstaden som vi utsocknes sitter och begrunnar. Även du var Tor?
Jag är ju mycket intresserad av att höra hur bataljerna går där uppe. Vi sitter på tryggt avstånd här nere.
Och det är ju alltså Stockholms stads skolplattform vi ska språka om. Och med oss har vi Christian Landgren och Johan Öbrink. Ni står bakom tillsammans med flera andra ett litet upprop, kan man säga det, genom en alternativ app. Och det har ju skapat debacle. Herregud vad stan är sura på er. Christian Landgren, vem är du?
Jag är en entreprenör och programmerare som driver ett företag som heter iTeam och vi jobbar med digitaliseringsfrågor.
Johan Öbrink.
Jag är en sån här typisk liksom, programmerarstereotyp. Fick VIC 20 när jag var 8 och började programmera och så. Men sen så har jag dessutom haft ett annat liv som politiker på 90-talet. Så jag är liksom väldigt så här, föreningsaktiv och så. Och de senaste åren så har väl när jag blivit gammal gubbe så har de där två börjat kombineras och mer blivit intresserad av så här, hur kan man med programmering, utveckling och initiativförmåga faktiskt göra världen bättre.
Stockholm har tagit fram ett och annat globalt världsföretag i form av Spotify, Dice, Midas Player som annars heter King. En stad som har rätt mycket briljanta människor samtidigt då som Stockholms stad har tagit fram en skolplattform som alla dessa människor använder. Och alla dessa människor är så frustrerade.
Ja, men det är väl just det som är problemet. Eller så här, som gör att det blir så extremt. Liksom. Jag menar, hade det varit någon annan målgrupp som hade fått använda ett dåligt system så kanske inte riktigt hade varit lika så här, högljudda klagomål. Men eftersom många av dem som har sina skolor i skolan i Stockholm är programmerare, det är vanligaste yrket i Stockholm och är i liksom hög klass internationellt, så blir det ju liksom avståndet så himla långt mellan vad man gör på jobbet och vad man använder för appar, vad man kan och man vet går att göra i förhållande till det som erbjuds då från staden.
Men det som är typiskt för Christian är liksom att han nöjer sig aldrig med det där, utan plötsligt så var han så här: ja, nu har jag börjat bygga en app istället, jag satte mig och kollade på API här, det verkar inte vara så svårt, det här löser vi. Och då liksom tittar jag på det där och säger så här: ja, det är klart. Det är klart det är så man ska göra. Okej, jag är med. Så att det är liksom den här ganska banala insikten av att istället för att försöka hitta en lösning så bara lös skiten.
Vi ska ju gå in på det här hur ni löste den här emojin så att säga. Men innan dess backar vi bandet. Tor Lindholm först och främst. Du har ju barn, ett i Lunds kommun.
Mm-hmm.
Vad har ni för system där?
Vi håller ju på med Unicum, tror jag det kallas. Och Skola 24. Det är ju liksom det här som man då ska hoppa mellan. Och så får man mejl om att det finns uppdateringar där. Och jag har ju uttryckt min frustration gång på gång i den här podden över de här systemen. Men alltid känt att jag inte ska klaga efter att jag har hört hur ni har det där uppe. Eller att jag slipper se mitt barns personnummer på avvägar på internet.
Ja, det är skola 24. Vi har också det här i Malmö. Jag har barn, jag ser hur gammal är han nu. Mellanstadiet, ja. Och skola 24. Och sen så skickas information ut via informator, heter systemet. Och det tycker jag också är fantastiskt roligt det här. Hej, nu finns det information här. Klicka här för att komma in i informator. Samtidigt som det är lite så här, någon skickar ut Word-filer och någon skickar ut, alltså så att säga, skriver hela informationen i mejlet. Ibland är ju själva mejlet om att det finns information i någon annanstans är ju ibland längre än själva informationen. Kan man ju tycka är roligt. Och ibland skickas det ut liksom schema med pdf och så vidare. Kan man anta att det var det här som Stockholms stad ville lösa när man 2013 drog igång då det här projektet som skulle bli skolplattformen?
Alltså skolplattformen är ingenting som man bara har skapat från noll. Utan det man sa var egentligen, och det är en dålig idé i grund och så här, att de hade en massa system som hanterade en massa saker. Scheman, information, bla 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 sådär. Men om vi kan koppla ihop alla de här till ett gemensamt system där man kan komma åt all information på ett ställe. Absolut en lovvärd liksom, ett lovvärt försök. Och sen så begick man det ultimata misstaget och så sa man så här. Så nu bygger vi systemet med stort S. Den slutgiltiga lösningen på alla föräldrars problem. Ett gigantiskt initiativ där vi kan klippa ett stort band och säga nu har vi löst det. Och det går aldrig. Det går alltid, alltid, alltid fel när man försöker lösa saker i ett stort initiativ.
Vi kommer ju från en tid där storskalighet var liksom svaret på alla de här, på alla lösningar. Det vill säga man byggde fabriker och sen så köpte fabriker och sen så byggde man företag som hade större och större organisationer. Och ju fler, och så fanns det stordriftfördelar. Det är ett väldigt effektivt sätt att lösa problem som är liksom, relativt enkla. Alltså producera ett flygplan eller bilar och alla bilar ser exakt likadana ut. Då ska det vara stordrift. Men när alla skolor och alla klasser och alla elever har egna behov och skriver sina saker och gör på olika sätt och sådär. Och i vården är det ännu värre. Där har man ju alla system och alla läkare och alla sjukdomar och alla patienter som kräver såklart att få sin egen individuella vård. Då funkar inte de här gamla metoderna som handlar om stordrift, utan då måste man vända på perspektivet. Och det är därför, tror jag, som vi kan lösa någonting som man har försökt lösa så länge. Genom att vi faktiskt började i väldigt litet use case. Vi tittar bara på föräldrar, vi tittar egentligen bara på en del av de funktionerna som finns för föräldrar.
Så ni jobbade aldrig mot det här som vi hör många av då regionerna önska, att de ska liksom Hans, lite som du sa här Johan, en slutgiltig lösning. Att det här är det som man kommer bli ihågkommen för. Berätta inte det för Region Skåne här nere. De håller nämligen på att sätta ihop alla system till ett enda stort inom vården. Det ska bli Europas största eller världens största eller vad de kallar det.
Jo, för guds skull, säg det till dem. För ni kommer absolut få liksom Europas största, men det kommer vara Europas största misslyckande. Det kommer vara Europas största skatteskandal. Ni kommer plöja ner miljarder och åter miljarder på ett system som läcker patientuppgifter, som inte funkar, som gör att ni kommer mångdubbla era vårdkostnader för att läkarna istället för att utföra operationer sitter med administration. Vi har redan nått ett läge där vår vård har fler anställda konsulter än faktisk vårdpersonal. Det är helt absurt. Och allt det här kommer ifrån att vi har precis liksom klivit ur industrisamhället där vi var på toppen av vår kunskap. Vi visste allt. Vi hade liksom, det började smått med Spinning Jenny och sådär. Och så blev det större och större och större. Allt eftersom vi löste problemen så kunde vi skala upp. Och så var vi liksom på piken av det där. Och sen så hoppar vi in i ett helt nytt samhällsparadigm. Vi kan absolut ingenting. Och så fortsätter beslutsfattare att anta att vi kan jobba i skala. Det kan vi inte. Vi är barn på nytt. Vi måste börja om och vi måste lösa problemen innan vi kan skala. Och varje gång man inte gör det så kommer vi bränna miljarder och åter miljarder av skattepengar. Och det är någonting som de förtjänar att bli ihågkomna för.
Just när man började skulle ta fram då såna här saker och budgeterade, så är det lite så här: statssida, elever, pedagoger 7,8 miljoner, statssida, vårdnadshavare 8,6 miljoner, pedagogisk genomförande 6,2 miljoner, planering och bedömning 5,4 miljoner, Barn- och elevregistret 45 miljoner. Elevdokumentation 20,2 miljoner. Frånvaro, närvaro 6,7 miljoner. Schema 9,3 miljoner. Det var ju lite. Totalt ungefär 119 miljoner. Och detta är så att säga 10% av vad hela projektet kostar. Sen, då ska vi säga så att budgeten var ju på någonstans 600 miljoner. Det blev 700 miljoner. Och sen så har man då så kallade driftkostnader på nästan 300 miljoner. Vi pratar 1 miljard.
Du har glömt den största kostnaden. Den absolut största och absolut viktigaste kostnaden står inte ens med där. Du måste lägga ihop all den tid som föräldrar och personal tillbringar med systemet. Det är den största kostnaden. Och där snackar vi inte 1 miljard. Där snackar vi multimånga miljarder.
Den här listan på saker som har kostat. Och antagligen den listan som stod i vad de trodde att de skulle få köpa. Eller att de köpte. Den är ju helt felställd. Du ska ju säga så här. Okej, hur mycket kostar det att lösa det problemet som människor har? Alltså hur mycket kostar det att för lärare förut att kommunicera med mejl och telefon och sms med alla lärare? Och hur kan vi göra så att den kostnaden blir lägre? I och med att man aldrig ställer liksom den frågan och man aldrig har det som utgångspunkt. Och inte ens nu börjar reflektera över den kostnaden som det här systemet faktiskt skapar. Genom att vara så dåligt och lägga till mer tid för i frustration och i kommunikation. Så har man liksom dubblat de här kostnaderna.
Det är jättegod poäng, Christian. Jag förstår inte ens liksom varför man pratar miljoner för en statssida.
Det första man ska komma ihåg är att varje budget blir alltid uppfylld. Om vi har, och det här är inte, nu är det inte så här beroende på hur bra eller dålig man är eller hur god eller ond man är. Om du ger mig och Christian 1 miljon för att lösa en uppgift så kommer vi fylla den budgeten. Det är så vi människor fungerar. Därför att när någon säger så här har du 1 miljon, då blir man så här, och shit, nu måste jag göra någonting i miljonklassen. Liksom. Och då tänker man sig, vad ska den här startsidan göra då? Det andra är att de här systemen vi har byggt upp för att hantera det här blir liksom som självspelande pianon. Jag och Christian jobbade förut med Arbetsförmedlingen som kund. Och som de där kontrakten var skrivna så kom väldigt mycket av våra dagar att handla om juridik. Istället för att säga hur löser vi det här på bästa sätt, så var det så här, hur kan vi skydda vår rygg när vi gör det här? Trots att vi hade goda intentioner så satt vi i möten och jobbade med formuleringar som skulle göra att vi inte blev utsatta juridiskt genom att försöka göra någonting bra. De mötena kostade också pengar. Så hela problemet är liksom, det är fel från början. Om någonting kostar flera miljoner så måste vi lägga flera miljoner på att se till att styra de miljonerna. Om någonting kostar 50 000 så behöver vi inte lägga en spänn på att kolla om de pengarna går till rätt sak i förväg. Vi kan bara kolla det i efterhand.
I USA har vi ju ett problem med att de offentliga webbsidorna är så fruktansvärt dåliga. Och de ser dåliga ut och fungerar dåligt och i allmänhet är ganska kassa. Av den enkla anledningen att de stora amerikanska bolagen tar personalen. Alltså det vill säga man betalar dem betydligt mer än vad något offentlighet skulle kunna göra. Och sen sitter någon stackars lite som Sverige på 90-talet. Eller ASC på 90-talet. I början av 2000-talet så satt någon liksom kommunfullmäktiges barnbarn och knackade HTML. ni fattar liksom. Jag tänker, Christian Landgren, tar du all kompetens från de här bolagen?
Tieto som vann den här upphandlingen och byggt större delen av det. De har ju 14 000 anställda. Jag har svårt att tänka mig att den där beskrivningen som du säger nu skulle inkludera alla dem. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det som Johan säger, att det är liksom i processen och i avtalen och i uppställningen av det här. Och också all overhead och liksom avtalsfrågor som gör att man hellre fokuserar på att liksom göra det enligt spes än att fråga användare om vad man faktiskt vill ha. Jag tror egentligen inte på den tesen att det handlar om att vissa människor är fantastiska och är liksom, har någon magisk liksom förmåga som gör att de kan lösa det och andra människor har ingen förmåga alls. Jag tycker synd om alla de som sitter på Tieto nu och får höra deras namn liksom dras i smutsen på det här, som säkerligen har massvis med anledningar till att det har blivit som det har blivit. Och det finns säkerligen liksom många delar av den här historien som aldrig kommer komma fram. Och vi satt i liknande station i liksom ett annat fall och ett annat så här uppmärksammat projekt och kände oss frustrerade för att så här, det fanns massor som vi egentligen skulle läggas till i den här historien. för att den skulle bli heltäckande. Men samma sak där, så vi går inte riktigt att uttala sig då i en sån situation. Det skulle jag vilja säga i den här situationen också. Att egentligen så kan man ju prata om det här hur länge som helst. Men de här besluten fattades ju 2012 och de var dödsdömda redan då. Och det jag tycker är viktigt, det som Johan säger, så här, vad ska vi göra härnäst? Liksom, hur kan vi se till att vi inte återupprepar samma problem? Och då är det just att så här, försöka titta på, så här, i en myndighet, så här, hur många projekt har vi som kostar över 100 miljoner eller 20 miljoner? Och hur kan vi se till att så här, stoppa de projekten så snabbt som möjligt och sen så gruppera om sig och säga, vi vill faktiskt beta av den här, vi vill äta den här elefanten i liksom mindre tuggor. Vi vill sätta in liksom upphandlingar som är specifika, vi vill involvera medborgare mer och användare in i processen. Och sen så det som jag tänker att vi kommer till också i längre diskussioner. Hur kan vi liksom dela upp arbetet i liksom, så att vi hanterar på myndigheterna en del och sen kan marknaden hantera en annan del, så att vi, liksom, så vi får en större demokratisk process. För att det är inte demokratiskt egentligen att ha så mycket källkod som är producerat. Så jag räknar ut att skolplattformen, den kostnaden, om man ska hårdra det, så har de spenderat motsvarande, inte ett halvt sekel, utan ett halvt millennia av tid. 520 år om man nu skulle ta de här, liksom, de här siffrorna och ha vab och 40 timmars veckor, så skulle det ta en konsult ett halvt millennium att spendera så mycket tid som de har gjort. Och det är inte rimligt, så att hur kan vi liksom titta framåt, hur kan vi skapa liksom förutsättningar för de nya projekten som kommer framöver? Och sen för att svara på din fråga, att så här, ta kompetensen, så vi jobbar ganska mycket med, liksom, med att experimentera och labba och utbilda och lägger egentligen aldrig liksom 40 timmar per vecka åt kunder, utan vi har alltid tid som vi avsätter för att liksom experimentera och göra roliga saker med varandra och experimentera med nya tekniker och sånt där. Och det tror jag är helt nödvändigt när man jobbar i en sån här bransch. Och det är de konsultbolagen som inte gör det, utan som bara krämar ur liksom varenda timme, och gör ju också att de anställda, de som sitter och jobbar som konsulter, liksom aldrig får utbilda sig på riktigt i nya metoder, hur man kan lösa saker på nya sätt och så.
Jag har träffat utvecklare på både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som är duktigare än jag och Christian, så att de finns.
Hur är det att använda skolplattformen idag för alla föräldrar?
Men det är liksom ett stående skämt. Det är som, du vet, det är som att folk älskar att gnälla på vädret. Så här, man ska alltid gnälla på vädret. Man ska alltid gnälla på skolplattformen. Och det är verkligen precis så där hemskt att använda. Det är så här, man försöker logga in, man får tekniskt fel, den visar inte upp några grejer, den kraschar, man ramlar ur, man hittar inte saker. Alltså, det har skrivits poesi om hur svårt det är att hitta grejer.
Är det en app eller är det en hemsida som du loggar in på?
Skolplattformen i grunden, det är då som sagt, man kopplat ihop alla de här systemen. Och sen så har man byggt då ett antal sajter där man kan komma åt informationen. Och sen så har de byggt en app som egentligen bara sajten i mobilläge, där man kan, inom citattecken, komma åt informationen, för det kan man inte. Och det är liksom, det bara funkar aldrig och man hittar ingenting. Och då ska vi säga, det här är ändå bara från föräldraperspektiv, från lärarperspektiv blir det etter värre, därför att de ska sitta och liksom, de ska försöka sköta sitt jobb och använda det här samtidigt, och det går inte.
Vad är det för information man vill ha och hur ser scenariot ut här? Du beskrev lite grann att man inte kommer åt informationen. Men en vanlig måndag, du ska vabba.
Nej, men min vardag ser ut så att jag har tre barn är separerade. Så att vi har överlämningar på onsdagar. Vilket gör att jag behöver gå in och titta liksom flera gånger i veckan. För att se både om det händer någonting i den veckan som jag liksom har barnen. Eller den delen av veckan som jag har barnen. Men då måste jag ibland också, när jag väl tar över barnen, så är det inte säkert att jag har gjort det. Utan då måste jag backa tillbaka, och då får jag titta liksom ibland 2 veckor tillbaka för nyheter och sånt där som har stått i veckobrev och så. Men det som alltid händer, det är att det står tekniskt fel, att den snurrar runt och man får börja om. Och sen så är det då att gå in för ett barn och sen vänta och sen lista och sen nyheter och sen klicka på nyheterna och in och läsa den nyheten och kanske då... Sen kan man inte skriva ut eller markera text eller klicka på länkar och sådär, utan det är liksom man får liksom skriva av eller ta screenshots om det är någonting man behöver komma ihåg och lägga in i en kalender eller någonting. Sen när man gjort det, då går man tillbaka till första barnet igen, och det kan ibland råka göra att man fastnar i ett läge där man måste börja om helt från början, så får man logga in igen och starta om appen. Och sen så börjar man till nästa barn då och sen nästa barn. Och sen finns det så här att, ja men det här finns ett form, så står det så här, ni ska fylla i det här anmälan och det, länk finns i skolplattformen, står det då. Ungefär som att man inte läser det här i skolplattformen. Då vet man inte var den här länken ligger någonstans, för då ska man in i de här undersystemen som har olika typer av som delinformation för de här olika delarna. Så att i slutändan så kan man säga så här, de har inte testat på användare. De har spenderat ett halvt millennium på att bygga det här. Och ingen gång så har man faktiskt tänkt så här, nu ska vi faktiskt se hur det här slutresultatet blir. Och det som jag tycker är som man borde ha gjort, den här släpptes ändå för 2,5 år sedan, det är att då kan man tänka sig när de släppte den att det skulle gå åt helvete. Men att på 2,5 år, att de inte har kunnat göra de förbättringarna och fixa de problemen som har blivit, det är ju det som egentligen är bizarrt. För de borde kunnat göra precis det vi valde att göra. Alltså bara börja om med frontensidan och säga okej, vi bygger liksom någonting nytt nu som använder sig av det som finns under och gör specifika appar som är skrivna för vardera målgrupp. Men det har de inte gjort och det tycker jag är förvånande.
Svaret på frågan från IT-direktören var ju annars, den fungerar på teststadiet.
Ja, men det är också så att, det vet ju vi när vi har testat det här, för att det är skitsvårt att testa med någon annans data liksom. Och speciellt med GDPR och information och sådär, så går det ju inte riktigt att testa själv åt någon annan. Utan du måste sätta dig bredvid och fråga någon, så här, gå in nu och använd den här. Så att när jag tror att de säger så att det funkar på teststadiet, så tror jag att det är de själva som har testat det på sina egna barn liksom.
Ja, och utifrån kraven, man har skrivit krav, hur borde det vara, men det är inte så det funkar. Jag har suttit och gjort, jag har till exempel jobbat jättemycket med att få till så här veckobrevsvisningen i vår app, och då sitter jag och så här parsar liksom en massa kod som kommer från veckobreven för min dotters skola. Ja, och sen så kommer det folk och så här, ja men det funkar inte för mig, bla bla bla, för att vi har, all vår information ligger i pdf-er, ja nej, men vi får Word-dokument, nej, men vi får ditten, vi får datten så här. Och då bara, ja men jag har ju bara jobbat utifrån mitt use case. I det här fallet så är det av tekniska skäl, det är väldigt svårt att jobba utifrån andras use case för att det finns ingen testinformation att jobba med. Men det är klart att om du bygger ett system och tror att det ska funka på ett sätt och så testar du att det funkar så och så tror du att det är klart. Då kommer det inte funka, för att det funkar aldrig så. Man använder saker på 1000 olika sätt. Och det är därför man ska göra allting i väldigt små bitar. Vi löser det här först. Testa nu. Ja, men det här är inte bra. Okej, då löser vi det. Så håller man på så. Och det blir inte ett stort system. Det blir en miljon små initiativ som eventuellt formar ett system någon gång i framtiden.
Är det inte dock lite så IKEA gjort och sen sitter man på olika system från 80-talet och framåt som inte vill samspela? Finns det inte ett litet dilemma där också?
Alltså det är det som är grejen. Om vi tar skolplattformen som den såg ut från början och så säger man så här, vad borde vi göra? Eller nej, vi tar Region Skåne. Vad borde vi göra? 1. Avbryt allt arbete. Lägg ner verktygen. Kliv bort från arbetsbänken. Stoppa skattepengarna nu. 2. Titta på så här, vad är det första problemet vi vill lösa? Jo, vi vill att man ska kunna dela patientjournaler för att du ska kunna åka från sjukhus till sjukhus, eller du ska kunna bryta foten i Örebro också. Ja, okej. Okay. Då löser vi det problemet. Hur gör vi så att vårt gamla skitsystem kan dela journaler med Örebros gamla skitsystem? För vi behöver faktiskt inte byta ut dem för det. Jo, då lägger vi, och nu kommer vi till det här begreppet, vi lägger ett API framför, ett Application Programming Interface, ett standardiserat språk för hur systemen pratar med varandra. Systemet som ligger under behöver inte fixas till och lösas. Vi behöver bara skapa liksom den här lilla bryggan som säger, nu pratar vi på ett standardiserat sätt med varann. Byta ut systemen, det kan vi göra någon annan dag. Och det är så man löser problemen. Ett litet specifikt problem i taget. För då råkar man inte bygga ut efter krav, utan då bygger man utifrån behov.
Sen kan man fortfarande ha liksom visionen om att det här ska bli ett system framöver. Det ska bli en standard och sådär. Ja. Det kan man fortfarande ha. Men så fort man börjar säga så här, nu har vi spikat den här standarden. Nu ska alla system använda samma standard samtidigt. Då måste man, för att ta det beslutet, först ha tittat på alla specialfall och fått med alla och utrett varenda skolas behov. Och det är där det blir problem. Börja med två skolor eller två sjukhus eller två individer, två företag. Börja där, Och sen så när du kommer till tredje företaget eller sjukhuset, då tittar du på vad är skillnaden mellan de här två. Ungefär som vi gjorde med nyhetsbreven. Vi testar på oss själva först. Och sen får vi reda på, aha, det här funkar inte för de här personernas veckobrev. Bra, då tittar vi på det och så ser vi vad är gemensamt och vad borde vi justera, och så justerar man om det. För vår vision är ju fortfarande att kunna bygga det här så att det funkar framöver till och med för andra, alltså andra skolsystem. Att det inte bara är Stockholms stad utan det kanske funkar mot Skolsoft eller V-klass eller Unicum eller de andra. Men det kan ju inte vi börja med, utan vi måste börja med att få det att funka för en skola eller en plattform. Sen kan man titta på nästa, hur skiljer det här sig, och borde det innebära att implementationen i den första också kanske borde justeras lite grann, då gör man ju det. Så att det är ju med att forma de här tekniska lösningarna utifrån ett problem i taget som man faktiskt kan komma mycket snabbare framåt.
Så varför kommer det inte fungera att bara krossa alla fönster, bränna alla hus och bygga nytt?
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Därför att, jag sa förut så här, det här gamla skitsystemet, prata med det här gamla skitsystemet. Det man ska komma ihåg då, det är att anledningen till att de här gamla skitsystem är inte för att de är byggda av skitpersoner eller utifrån skitstyrning, utan därför att saker blir skitiga med tiden. System är som överkamningar. Ingen bestämmelse för att skaffa en överkamningsfrisyr, utan det är liksom något som bara händer med tiden allt eftersom man blir mer tunnhårig och inte fattar ett nytt beslut. Och så funkar det med system. Det är oerhört arbetsamt att se till att ett system inte blir fullt av gegg med tiden. Så att om du börjar om och så säger du så här, ah, nu ska vi göra det här på nytt. Vi bränner allting och börjar om. Ja, fast då måste du ju plötsligt, då ska du för det första nå alla de där funktionerna som just nu krävs. Och du ska nå dem på ganska kort tid. Och du hinner inte lära någonting längs vägen. Och det enda du kommer göra då är att du kommer bränna ytterligare miljarder på att begå exakt samma misstag. Sånt här är svårt. Det är därför man tar en liten grej i taget. Därför att vi har inte den mentala kapaciteten att lösa stora problem. Vi måste bryta ner dem i 1000 små problem.
Och det är ju också många människor som är inblandade också. Och det är överlämningar som kan bli bristande och så.
Ja.
För att komma då till kärnan här. Vad är det ni har tagit fram? Det är en app som precis släpptes på App Store och Google Play Store.
Ja, men det lägger sig egentligen. Det är en app som är gjord då för vårdnadshavare i Stockholm. Där de kan se samma information som finns i skolplattformen. Den äldre. men på ett snabbare och enklare sätt helt enkelt.
Alltså informationen kommer ju från skolplattformen. Vi har ju inte byggt om det.
Så det är egentligen bara ett nytt gränssnitt kan man säga ovanpå den skolplattformen som redan finns. Och det vi har gjort då är att vi har tittat på den informationen som skickas fram och tillbaka mellan liksom webbläsare och deras API, för de har ett API. Och sen så byggt egentligen eget gränssnitt som använder samma information och samma anrop egentligen. Och sen har vi också sett till att göra det på ett säkert sätt så att det inte finns någon liksom, risk att informationen kommer på avvägen någon annanstans, utan den telefonen som du har i din telefon eller den appen som ligger i din telefon, den skickar informationen direkt i det system, så den rör inte våra eller vi har inte ens några server, så att den informationen skickas mellan dig och skolan egentligen. Och sen så har vi sett till då att göra såna ganska smarta, bra, enkla val. Att så här, du kommer antagligen inte ha fler barn idag jämfört med vad du hade igår. Så att vi kan lika gärna utgå från att du har liksom, samma barn som du hade igår. Vilket gör att då kan vi snabbare liksom visa informationen. Så att det första vi frågar är liksom, vad finns det för nyheter? För det är antagligen därför du går in. Och det gör att vi kan så här, visa den information som var igår, uppdatera nyheterna och då får du se det som du egentligen vill ha. Sen under tiden i bakgrunden så uppdaterar vi allting annat som liksom klasser och om du har fått fler barn så det kan ju vara så någon bland annat att du faktiskt har fått ett nytt barn i din skola och då vill du såklart se det. Då lägger vi till det så då kommer den informationen fram. Till skillnad då från hur skolans plattform byggs där liksom all information måste först hämtas och helt fräscht då och sen visar du den först när allting är hämtat då.
Hur har föräldrarna bemött er app? Jag kollade lite snabbt recensionen. Ni har 4,5 va? Skolplattformens egna app har 1,1 i betyg.
Folk är jätteglada för att de äntligen hittar saker och för att det går att logga in och det funkar. Och precis som Christian sa så är det enda vi egentligen har byggt är ju gränssnitt. Men vi har byggt gränssnittet utifrån hur vi vill att det ska användas själva. Och vi är ju så att säga, vi har ju perfekt kunskap om vårt use case. Tittar man på de recensionerna vi har fått så är liksom de enda som inte är femmor, det är liksom sådana som berättar för oss vad som inte ingick i vårt use case. Så här, ja men det här funkar inte. Men gud vad bra, då kan vi lösa det.
4,5 stjärnor i App Store, det låter ju lysande. Hur många stjärnor fick ni av Stockholms stad?
Får jag bara kort försvara Stockholms stads svar? Därför att det första de sa, det var så här, det här kanske är olagligt, det är fel. Men sen sa de så här, det här kan vara en säkerhetsrisk. Och det är faktiskt helt korrekt. Grejen är så här. Om vi nu låtsas om att ni inte vet vilka vi är. Så här, någon har byggt en app och appen säger så här, logga in med ditt bank-ID och låt mig se all din information. Vad är det som säger att den appen inte pumpar över det någonstans? Alltså, detta är en säkerhetsrisk. Jag och Christian har ju brottats jättemycket med det här. Så här, hur ska vi kunna visa för folk att det inte är det vi gör. Att vi faktiskt bara visar informationen för föräldrar. Att vi inte använder det till någonting annat. Så det första vi sa det var ju så här. Okej, vi måste ha all kod open source. Så att alla kan granska. För så här borde det inte göras egentligen. Det där, vi kommer komma in på det sen. Men det är därför man behöver ha öppna API:er. För att reglera hur sånt här sker. Så nu har vi verkligen försökt att lösa det. Så gott vi kan genom transparens. Så den delen av svaret är korrekt. I övrigt är jag inte så imponerad. För jag hade... Alltså jag behöver inte en parad. Så här, det är inte det jag är ute efter. Jag vill bara göra någonting bra. Men det hade varit jätteskönt om någon politiker hade hört av sig och sagt Kan ni berätta lite mer om hur ni har tänkt? Vi vill lära oss mer. Vänta, förlåt. Claes Nyberg, Centern, har hört av sig och bett oss berätta mer. Jag vill bara get that out there. En politiker har gjort det.
Det man ska också lägga till där, det är att det här är ju liksom ny mark vi vandrar på, kan man säga. Den här typen av appar som löser liksom problem som egentligen är liksom myndigheternas ansvar och sådär. Det är ju någonting som finns väl några sådana exempel. SL är ett bra exempel där liksom SL gjorde istället för en egen app. Så släppte de ett API och det här var ju 10 år sedan eller ännu mer än så. Och så var det någon privatperson som gjorde liksom den appen som sen alla stockholmare har använt sedan dess egentligen. Ända tills för typ 3 år sedan när SL kände sig modiga nog att göra en egen app. Det tycker jag ju, det är så det egentligen borde gå till tycker jag när man ska göra den här typen av liksom, digitalisering. Så att myndigheterna kan bestämmas för att vi är inte liksom, bäst på det här. Låt oss göra det som vi kan, göra det som vi förväntas göra, det vill säga ha koll på informationen och säkerheten och skapa en förutsättning för marknaden att kunna agera. Men så har man inte riktigt gjort och det är inte varit tradition utan myndigheterna gör ju allt liksom, både de bakomliggande systemen och apparna och liksom hela vägen. Och det, i och med att det är liksom vi har inte ett sånt klimat i Sverige än där marknaden är inne och liksom gör den här typen av tillägg till myndigheterna. Så kan man förstå att de är lite konfunderade, så här, vad ska vi göra? Och vad de än säger så kanske de måste fundera på vad de ska uttrycka sig. Och det är väl snarare det jag tycker, att de var väldigt snabba med att uttrycka sig och säga att det här var olagligt och att det här var... jag tycker det har varit en lite onödig konfrontation egentligen i ett sånt tidigt läge. Och säga att det här kom från privatpersoner, trots att de i Stockholms stad har sin digitaliseringsstrategi, så står det också att de ska samverka, de vill öppna upp och de vill bygga system och plattformar. Samtidigt som deras tjänstemän och liksom ansvariga också säger att det här är från privatpersoner och att det därmed skulle vara förkastligt. Liksom.
Och låt oss inte glömma att du började, Christian, med att skicka ett mejl till dem och säga hej, jag vill ta del av den offentliga handlingen som är API-specen eftersom vi vill använda den. Så det var inte så att vi gjorde det i lönndom.
Men det är därför vi har lagstiftning för att reglera det här. Och lagstiftningen ligger faktiskt inte till stadens fördel i det här. För att vi har ett PCI-direktiv som beskriver att myndigheter som lämnar ifrån sig information och handlingar måste egentligen i förväg specificera om det finns anledning att inte få vidareförädla den här informationen. Och default ska vara att all information som man ger ifrån sig ska kunna göras på ett sätt så att det går att vidareutnyttja till andra tillämpningar än vad som staden hade tänkt eller myndigheten hade tänkt sig från början. Då. Och där kommer också ny lagstiftning som ytterligare kommer gå i den riktningen som nu är på utredning som handlar om innovation med information heter den. Som handlar om egentligen uppdatering av PCI-direktivet.
Jag tycker de borde kontakta Per Thelin som är på SL, en gammal kollega till mig från 1000 år tillbaka som är sektionschef och ansvarig för utvecklingen där. De är asbra. Alltså SLs utveckling idag gör allting rätt. De berättar vad de vill lösa, de tar små problem, de löser dem ett och ett. Det bara rullar ut ny funktionalitet hela tiden nu och de håller sitt API öppet. Så att om det är någon som vill veta hur man ska tänka så kontakta SL.
Vi har hört lite olika förkortningar här. API, stängt API, öppet API. Vi har också hört PCI. Kan vi få en liten snabbis här om vad är egentligen ett API?
Ett API är egentligen bara en parlör. Så här, du har ett system som gör saker. Det är ett system som hanterar scheman, säger vi. Eller nej, vi ser patientjournaler för att det var uppe förut. Så här, vi har ett system som hanterar patientjournaler i Skåne. Och så har vi ett som hanterar patientjournaler i Närke. Och så inser vi att folk faktiskt reser i landet och bryter foten på olika ställen. Och nu plötsligt så vill vi dela patientjournaler med varandra. Ja, okej. Okay. Hur kan de här systemen då prata med varandra så vi kan skicka en patientjournal utan att behöva skriva ut den och skicka den i posten eller faxa den? Jo, då får vi säga så här, ja men... Systemen är antagligen ganska komplicerade, det finns massa knasiga detaljer och sådär. Så då tar vi ett steg tillbaka och så kisar vi lite grann och så säger vi, vad är en patientjournal? Ja men det är liksom ett namn och ett personnummer och sen så är det en lista med ärenden. Okej, okay, vad är ett ärende då? Ja men det är en vårdcentral och en orsak och åtgärder. Okej, vad är en åtgärd? Det är en blablabla. Så håller man på sådär. Och så tar man liksom fram ett språk för hur man beskriver vad en patientjournal är. Och så säger man så här, det här är vad en patientjournal är när en dator tittar på den. Och så säger man, för att hämta en patientjournal från systemet, då anropar du den här adressen, så kommer du få den. Och så kommer du ha så autentisering och sånt där, har du rätt att se den och bla bla bla. Men vi ligger åt sidan så länge. Så här gör du för att anropa, så här ser journalen ut. Bra! Nu behöver vi inte bry oss om längre att systemet i Skåne och systemen i Närke är helt olika på insidan. För nu vet vi vad deras gemensamma språk, vad deras esperanto är om man så vill. Och sen kan man därifrån översätta till systemets eget språk. Så nu kan de prata med varandra. Den här översättningen, det är ett API. Att skapa ett språk för att prata med data. Så det är nummer ett. Du får ta PCI sen, Christian. Nummer två, öppet API. Det betyder inte att det är öppet, lustigt nog. Utan det betyder att man har förstått att det är öppet. Därför att alla API:er är öppna. De använder internet så att det går att komma åt dem. Öppet API betyder att man säger, vi förstår att det här API:et är öppet. Och att vi därför måste ha någon form av regelverk kring hur man använder det här. Så att det inte blir vilda västern av alltihopa. Så då säger man så här, för att du ska använda vårt API, då behöver du en nyckel för det. För att du ska få en nyckel så måste du skriva på lite regler. Lite så här, du vet, du måste ha skjorta och slips för att komma in på restaurangen. Så här, du måste följa följande regler. Du måste berätta för oss hur du hanterar datan. Du måste bocka i att, och bli liksom juridiskt ansvarig för hur du hanterar persondata. Bla 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 bla. Och om du inte sköter det så drar vi in din nyckel och då får du inte vara med och leka längre. Det är ett öppet API. Det är ett reglerat API. Stockholms stads API är inte öppet i meningen det är inte reglerat hur man använder det. Det är däremot öppet i att alla kommer åt det.
Borde inte det var en grundläggande funktion eller princip snarare?
Nej, men allt ska vara öppet. Jeff Bezos skrev 2002 sitt så kallade API mandate på Amazon. Det är den enskilt viktigaste orsaken till att han är världens rikaste person idag, för att han skrev sitt API-mandat. Och en av de punkterna var alla API:er oavsett vilka de är ska betraktas som externt åtkombara. Sista punkten i det meddelandet var, om ni inte gör som jag säger får ni sparken. Men det är så långt där man kan gå.
PSI-direktivet. Det är alltså, vad heter det nu? Public sourced information och sånt där. Men i alla fall, det är egentligen all information som kommer från offentlig sektor regleras via den här PSI-direktivet då. Som egentligen har ett antal paragrafer där en av de paragraferna säger så att all information som myndigheter skickar ut är ska gå vidareutnyttja. Och syftet med att man började ta fram det här PSI-direktivet det var för att man ville se till att det går att skapa en marknad egentligen på den. Att man vill eftersträva att det kommer en informationsmarknad ovanpå den information som offentlig sektor hanterar och lägger ut. Och sen finns det då i den så står det då regleringar för hur så här, all information kanske inte ska kunna vidareutnyttjas. Viss information kanske ska beläggas med avgifter till exempel eller begränsningar hur man får och inte får. Och det finns mycket då kring till exempel museum eller också skolor när det handlar om verk och copyright och sånt där. Att man inte råkar hamna i ett läge där man inte kan publicera en bild från ett museum utan att råka hamna i ett läge där liksom man då överbrygger de copyright som finns på museum och sånt där. Men i grund och botten så är principen att all information som myndigheter publicerar ska vara öppen för alla att använda sig av, att vidareutveckla. Och sen finns det då möjlighet att begära ut listor över vilken information som är tillgänglig och inte tillgänglig. Och det där ska göras på ett reglerat sätt då. Och det är där det blir lite knepigt tror jag för staden och för offentliga myndigheter som har den här typen av appar som har egentligen ett API men som kanske inte riktigt har gjort det tydligt och liksom publicerat det och dokumenterat det. Så kanske de tror att bara för att de inte har dokumenterat den informationen så får man inte använda den fast den principen är precis tvärtom egentligen. Att har de inte uttryckligen sagt att den här informationen inte får användas vidare och berättat varför. Och det ska också finnas väldigt tydliga argument för varför. Och de argumenten måste också vara gjorda på ett sätt som inte hämmar konkurrensen. Eller diskriminerar några aktörer och så. Så att det finns liksom inte, man kan inte riktigt, bara för att man inte vill och man inte tänkt att det här systemet ska användas på ett visst sätt, så är inte riktigt det som är myndigheternas ansvar egentligen, utan de måste publicera saker som gör att den information som de publicerar faktiskt går att vidareutnyttja.
För nu har vi ju hört er två här, jättetrevliga och låter ju helt fantastiskt, och ni drivs av att ni själva har barn i skolan och ni vill bara göra gott. Men har ni inte lite öppnat en Pandoras box här? Vad är det som hindrar en liten sån här utvecklarfabrik i Ryssland nu att göra 20 000 liknande appar, så att vi inte hittar vilka som de godhjärtade står bakom? Och sen helt plötsligt så är alla våra barn i Ryssland.
Man måste förstå hur det fungerar i en digital värld. Ett API är alltid öppet, alltså måste vi reglera hur det används. Alltså, och det är det jag säger så här. Den grejen jag och Christian har byggt borde inte byggas på, liksom, i den metoden som vi har gjort. Vi skulle vilja göra det på ett bättre sätt. Men det är också så här, och det här är en grej som så här, min mamma fick mig att inse. Hon satt i socialnämndens arbetsutskott i Lerum en gång i tiden. Och då pratade de om, eller hon var så frustrerad över hur de jobbade med utskänkningstillstånd för restauranger. För hon sa, man måste förstå hur marknaden funkar. Om det är svårt att få utskänkningstillstånd och svårt att bli av med det, då uppmuntrar vi restauranger att missköta sig. Om det är lätt att få utskänkningstillstånd och lätt att bli av med det, då uppmuntrar vi dem att sköta sig. Därför att så här, ja men aha, du har restaurang, ja det är klart för utskänkningstillstånd, go nuts. Och sen bara, du skötte det inte, vi drog in det. Vad har hänt då? Jo, du har en massa konkurrenter med utskänkningstillstånd att slåss mot. Så det faktum att du blev av med ditt svider ordentligt. Alltså uppmuntrar vi skötsamhet. Det är samma sak med API-nycklar. Gör det lätt att få en. Gör det lätt att bli av med en. Då får vi en högre konkurrens. Och då kommer, så att säga, om vår app då sköter sig, så kommer man att hitta den och inte de ryska trollapparna. För att vår är så jäkla populär. Det är så man jobbar med den här typen av säkerhet. Och sen har vi juridiken ovanpå det. Givetvis är, om någon utnyttjar information och skickar den vidare, bla bla bla, take them to court. Absolut. Men det är inte det som kommer vara det som hjälper mest.
Det som är ganska graverande i den här diskussionen är ju det faktumet att de enda som har haft problem med läckta personuppgifter eller så allvarliga säkerhetshål, det är ju de själva. De fick ju panikstänga en hel sektion när någon som enligt sig själv bara var en simpel webbutvecklare upptäckte att man bara ändrade lite parametrar i adressen, så kunde man då få tillgång till andra människors personuppgifter, inklusive de som hade skyddad identitet.
Och det är precis det här som är grejen. Hade man tagit det här beslutet tidigt, och egentligen så kan man säga så här, tittar man på upphandlingsunderlaget så är det faktiskt så de har tänkt sig när de har upphandlat det. De har tänkt sig att de ska bygga liksom ett informationslager, det ska tas fram en sån här SDK som är så dokumentation för utvecklare att använda det här. Sen så tror jag att under tidens gång så har de blivit stressade och det blivit så svårt det här projektet att hantera, så de har inte lyckats genomföra det. Det brukar funka så att man blir stressad och slut får man ut det. Och då får de konsekvenserna av det, och det är därför som man har ett stort förtroendekapital. Men jag skulle rekommendera att man tar vårt namn på allvar då, öppna skolplattformen, men också med ett utropstecken på slutet. Att det här är som en uppmaning till både skolplattformen men också alla andra myndigheter att så här, det här går att göra, och den här Pandoras box som du pratar om, den är liksom öppnad. Och grejen är att vi vet ju inte hur många ryska fabriker som sitter och läser av information från system där ingen då simpel webbutvecklare faktiskt har tagit sitt ansvar, civilansvar. För det är verkligen en jättebra insats som Måns gjorde där. Att verkligen testa det här. Och för att det är just så att de här problemen som finns i de här så här stängda då, om man säger, för de är inte stängda, men de som kanske myndigheter ser som stängda, de finns ju där hela tiden. Och man kan ju tänka sig att det finns vissa krafter som kanske direkt upptäcker de här läckorna och inte sitter och berättar för varken media eller några myndigheter om de problemen, såklart. Så det här är ju ett potentiellt stort säkerhetsproblem, och det enda sättet att komma runt det är faktiskt att börja öppna upp, och sen så som Johan säger, se till att man kan stänga av då vissa användare som använder systemet på fel sätt helt enkelt. Och egentligen så konsekvensen av det här är att man behöver lägga mer pengar på det, att liksom bygga säkra system och hantera information. Men det är precis det som jag tror också att samhället behöver. Samhället, man vill inte ha ett samhälle där staten ska sitta och liksom hantera alla pizzerior. Liksom. Man vill ha att staten och staden ska kunna hantera liksom byggnaden och kanske liksom regleringarna runt det och sätta gränser för var den här pizzerian har sin butik någonstans. Men man vill ju ändå att det ska vara liksom en pizzeria som kan drivas som en enskild företagare där. Samma sak här, att vi vill att staten och myndigheterna ska hantera informationen och infrastrukturen, men sen så vill man gärna att liksom där ovanför så sker en konkurrens. Så som lagen ser ut och så som verkligheten ser ut, så tror jag att vi kommer behöva skynda på en sån övergång till ett sånt typ av digitalt samhälle också.
Om ni skulle ha tagit betalt för de timmar ni har jobbat, hur mycket skulle ni säga att ni har lagt ner?
Det är inte bara Johan och jag och Erik och Rickard som har byggt det, utan det är ju massvis med människor som har lagt tid på det här och gjort illustrationer och skrivit texter och testat och funderat och diskuterat och sådär.
Extra shoutout ska vi säga, Karin Nygård illustrationer, Elin Aldén PR och så 1000 människor som har...
Ja, Per Strömberg och Fredrik Wass och Nils Parup Petersson på Center och sådär. Så att det är verkligen jättemånga som har gjort till, och så att ska man summera all den tiden som har gått, så är det en del. Men det kanske hamnar på en kostnad på 400 000 kanske eller något sånt där. Om jag ska slå till en siffra.
Ish.
Men så att det är ju vad som skulle kunna vara rimligt att komma ungefär så här långt med en app liksom, om man skulle bygga den från liksom, om jag på mitt bolag skulle göra den här typen av app, så skulle ungefär hamna där. Och det är inte där det borde hamna när man pratar om de här frågorna. Så handlar det inte om så här, nu ska liksom staten och staden lägga liksom ytterligare 1 miljard på någonting annat. Utan tvärtom, man ska så här, ta bort alla kostnader som man har nu för att man sitter och bygger alla de här apparna som är skitdyra och dåliga. Och sen så ska man koncentrera de resurserna på att bygga API som är svinbra och liksom riktigt, riktigt säkra. Och sen så ska man sitta, då om man får pengar över när man tar det, så kan man ju försöka se så här, hur kan vi se till att använda de här pengarna för att få igång en marknad. Så att vi blir vana vid det här sättet att göra det på. För det kan också finnas, i det här fallet så finns det ett jättestort allmänintresse och många som är intresserade och folk som till och med stödköper appen trots att de inte har egna barn eller ens bor i Stockholm. Men medan kanske om det handlar om en app för att hantera liksom, urinvägsinfektioner eller hjälpa barn som har diabetes eller någonting, så kanske finns det olika betalningsviljor. Så att det där kanske man behöver hitta, precis som det finns reumatiska saxar som säljs på en marknad och sen så får man liksom någon sorts...
Alltså
liksom...
saxar för reumatiker, inte saxar med reumatism.
Tack. Det här behöver ju komma massvis med incitament och strukturer och liksom sätt att liksom motivera vissa apputvecklare att göra appar för viss typ av informationsstrukturer.
Och det som är skitviktigt tycker jag när man pratar om budgeten där. Jag skrev en liten reflektion på Facebook om det. Det sa att så här, vi byggde 90% av appen under mellandagarna. De resterande 90% byggde vi de senaste veckorna. Så nu har vi bara 90% kvar. Och det är lite så där det funkar. Säg att vi har lagt motsvarande 400 000 nu. Så här, är det klart då? Nej. Det betyder att vi är kanske en tiondel av vägen. Det är nu resan börjar, för det är nu vi får in liksom användarnas feedback. Men det är ett annorlunda sätt att budgetera. För vi säger så här, det är bättre att lägga 400 000 och sen ta beslut om 400 000 till. Och så fortsätter man ticka 400 000 gång på gång på gång. Än att sätta allting i en klump och ändra en stor lösning. Därför att om vår app hade varit ett fiasko nu. Ja, då hade vi inte sumpat mer än 400 000 spänn. Och så går det att lägga ner den. Då är det bara ändra sig. Små beslut många gånger.
Och med det så tackar vi för att ni lyssnade. Ni hittar oss på alla poddspelare som finns. Ni hittar appen som sagt i App Store och Play Store. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej!
Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.